Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
And so we are back again.
Hey, 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 hey.
Hej, hej, hemskt mycket hej.
Hej, Fleecy.
Hej, Karin. Kakis. Det är fredag, hörni. Mm. Och livet leker.
Ja.
Och livet har inte lekt så jävla mycket på senaste, ursäkta min svordom. Vilket för oss till dagens ämne. Vi ska prata smärta. Och det här med anledning av att jag har varit nära döden, hörni.
Ja.
Du skrattar du?
Nej, men jag vet, men det är inte ens ljug.
Nej, det är inte ljug. Smärta är ju verkligen en subjektiv upplevelse. Men vi ska komma tillbaka till det. Vi ska först ta tag med lite roliga grejer innan vi kan prata om dagens dödsdom. Dagarna då jag trodde jag skulle dö.
Halster, kär.
Ja, jag håller er på halster. Jaha, och idag är det ju fredag och det innebär att vi ska tävla lite.
Mm.
För tredje och sista gången för den här omgången. Och grattis till alla som har vunnit alla. Fan, det brukar alltid vara Lisette som gör den där, men nu är inte ens Lisette här så jag kan inte ens skylla på henne. Jag ber om ursäkt för sms:et. Det var från SMS Park, ett kvitto på en parkering. Ja, ursäkta. Jag kom av mig lite här. Det är inte så ofta jag gör det. Grattis till er som har vunnit de två tidigare tävlingarna. Och ni håller er ju ajour angående det här på Sköterskepoddens Instagram. Den här veckan, alltså idag fredag, så tävlar vi ut en pennficka inklusive sax, pennlampa och en sköterskeklocka i silikon från Medistore. Och för att vara med och tävla så ska ni skriva er, inte motivering, vad säger man? Vi vill veta vad er bästa pryl eller hjälpreda är på jobbet. Så här, vad kan ni inte leva utan? Det kan vara typ en ampullöppnare, en ficklampa, en sax eller...
En penna. Nej, man får inte svara penna. Det är tråkigt.
Ja, man får ju svara det, men man kanske inte vinner på det.
Nej, sant. Svara inte penna om ni vill vinna.
Ja, det kanske är någon sån här supermagisk penna som man kan typ sudda bläcket med.
Jag skulle ju lätt svara den här pennan i olika färger. Det är min bästa.
Ja, men då skulle inte du vinna eftersom vi precis sa att det var ett tråkigt svar.
Ja, fast det är ja, okej. Okay.
Ja, men jag tänker att det är en rolig tävling, eller ett roligt... en rolig tävlingsfråga, för att då kan vi även få inspiration av varandra. Så här, vad kan vi tänkas behöva? Vad har jag levt utan? Mm. Som jag inte vet om ännu att jag inte kan leva utan.
Sen kommer det revolutionera och göra oss till bättre sjuksköterskor.
Ja, precis så. För att delta i tävlingen så skickar du din, eller svarar du din motivering där? Nej, din pryl. Ditt svar.
Ditt svar bara.
Ditt svar. På Instagram, på Sköterskepodden. Och för att delta så måste du ju även följa Medistore på Instagram. Och mer information om tävlingsreglerna finner ni på Sköterskepoddens Instagram. Tävlingen pågår från och med idag, fredag, till och med torsdag nästa vecka. Och vinnaren annonseras på fredag. Simple as that.
Ja.
Då ska vi gå tillbaka till de här mycket viktiga prylarna. Jag kanske kommer ändra mig om några år när jag har fött barn. Men jag har då alltså varit med om den värsta smärtan i mitt liv någonsin. Alltså den värsta fysiska smärtan. Alltså psykisk smärta. Ja, det övergick ju lite i psykisk smärta.
Ja, det var lite både och.
Ja, men då ska ni få höra då vad som hände mig då. Jag hade då en visdomstand på högre nedre käken som höll på att bråka med mig sen typ midsommar 2015. Och så skrämde min biträdande chef upp mig och sa så här: ja, men du vet att det kan bli, alltså att typ du kan, alltså käkbenet försvinner typ. Det typ eroderas bort liksom. Det finns inte. Och då fick jag lite panik och ringde tandläkaren och bara, nej men nu är det nog dags att dra ut den här, för att den har varit inflammerad och ja, hållit på att bråka med mig så här länge. Så då skulle jag ta bort den här tanden då. Och den hade alltså då växt fast i, den kunde inte komma upp för att den hade liksom hakat fast i tanden bredvid. Och jag går dit, får en konsultation, vi bestämmer en dag, jag går dit. Lite stesolid fick jag innan, men det hjälpte ju inte så mycket. Men jag har alltså en major tandläkarskräck. Men jag var nog inte rädd för själva att ligga där och dra ut den, utan mer så här, hur ska det kännas efter. Och de täckte in hela mitt nylle i en, ja, en typ steril duk. Så det enda som syntes var liksom munnen och näshålen. Så det var lite svårt att andas där under. I en och en halv timme låg jag och gapade medan de opererade ut den här tanden, sydde ihop kvarleverna av resterna. Och sen fick jag åka hem och bita på en tuss med instruktionerna. Det värsta i det här då, jag tänkte mig innan, var att jag fick bara äta flytande kost i en vecka. Åker hem, ja, det gjorde väl lite ont liksom när bedövningen började släppa. Men det var liksom inte så farligt då. Dagen efter krigar jag mig till jobbet, är där i typ 2 timmar tills jag inser att okej, nej men det här går ju inte. Och då började jag göra, och jag såg ut som att jag hade fått en smäll liksom. Då började det göra ont på riktigt. Så då krigar jag hem från jobbet, la mig i fosterställning och bara liksom, du vet, när man ligger och gungar, för att det gör så jävla ont. Och tog Alvedon och Ipren var fjärde timme, och det gjorde fortfarande ont, men det var, jag kunde ändå leva med smärtan liksom. Och jag var så jävla hungrig också. Hungrig. Det är ett sugen på att tugga någonting. Sen det här var en måndag då, och sen gick ju helgen. Och jag var ju hemma från jobbet hela den veckan för att jag hade så ont. Och då tyckte jag ändå på söndagen att det började vända, så jag gick till jobbet på måndagen. Sen på eftermiddagen där på måndagen, då började det liksom blev ännu värre, och det hjälpte inte med Alvedon och Ipren. Då började det liksom, jag tänker att nu sliter jag av mig själv huvudet, för att det dunkade och det liksom strålade ner i halsen och upp i örat, upp i käkben eller så här, i kindbenet. Och det var väl typ då jag ringde dig i panik och bara tänkte så här, nu, det är nu jag dör liksom, jag tappar huvudet.
Ja, då hade du jävligt ont alltså.
Ja, och då hade jag ringt tandläkaren typ 4 gånger samma vecka, så svinjobbig patient. Bara, hej, är det normalt att, hej, är det, ska det kännas så här? Hej, du, jag ville bara kolla. Och sen ringde jag henne på tisdagen, och då så tyckte hon, för jag bara, nu måste jag få något starkare smärtlindring, det här hjälper liksom inte, jag kan inte ha det så här. För då satt jag bara svaja här och kunde liksom inte, alltså jag kunde inte göra någonting, jag kunde inte öppna munnen för att det gjorde så ont.
Jobbade du inte på typ 2 veckor?
Nej, 2 veckor. Vart det
typ. Sjukt
alltså. Ja, det var helt sjukt. Det var helt sjukt. Och då så kom jag dit och då bara, nej men gud, du har ju fått en inflammation i ditt käkben. Och din käkled är ju dessutom traumatiserad.
Så var det traumatiserad, sa hon.
För att, ja, för att jag hade legat och gapat så länge. Så att den hade blivit utsatt för ett trauma. Eftersom då varje gång jag öppnade munnen efter det, när jag pratade, fick jag ju skitont liksom. Och då skrev hon ut Citodon till mig som hjälpte mot smärtan. Men jag blev ju helt bäng. Så jag kunde ju inte jobba på grund av den anledningen.
Alltså,
då fick jag ju ringa till min biträdande chef och säga så här: du, alltså, jag kan jobba ur smärtsynvinkel, men jag kan inte jobba för att jag är typ hög. Jag somnade ju varje gång jag tog de där tabletterna. Vilket också fick mig att inse att fan vad lätt det är att bli torsk på, mm. på såna preparat liksom.
Ja.
För att Citodon är ju kodein som i typ kroppen omgörs till morfin. Och alla
paracetamol.
Ja, precis. Men folk reagerar ju olika på hur man, när man får de här smärtstillande. Men jag blev helt, alltså jag somnade på 3 sekunder och sov liksom i 3 dygn i sträck.
Ja, men ändå skönt.
Jo, när man har sådär ont så är det ju typ skönt att somna.
Mm.
Men du vet, då började det ju såhär tära på psyket. Att såhär, kommer inte det här bli bättre?
Mm.
Och det som hade hänt då var att jag hade fått någon komplikation som hette dry socket. Då den här lilla skorpan, eller blodkloggen som ska skydda ner till käkbenet,
mm.
hade kroppen stött ifrån. Så det har ju stått helt öppet ner till käkbenet. Och även om man inte äter någonting så hamnar det ju grejer där. Ja, och hon rispade upp en ny blödning så jag fick en ny skorpa och tog bort stygnen. Och sen hem med Citodon, låg på soffan och sen började det bli bättre. Och det sjuka är ju att så här, jag kommer ihåg att jag hade jävligt ont. Det här är ju inte ens länge sedan, vad är det, 1-2 veckor sedan.
Mm, typ.
Men man kan ju aldrig komma ihåg smärta.
Nej.
Det är så jävla knasigt liksom, fast också bra.
Fiffigt.
Himla fiffigt, men också lite så här, för då började jag tänka så här, för jag bara, men jag kommer aldrig med dra ut en visdomstand.
Mm.
Det kommer inte hända, jag har 2 kvar. Men nu börjar jag till och med tänka att jag kanske ska ta den där.
Ja, men det är väl skitbra att man glömmer. Annars skulle man inte, vem fan skulle föda barn igen om de kom ihåg hur ont det gjorde?
Nej, men precis.
Jag har ju min kompis Isa. När hon födde sitt första barn, det var väl så här jobbig förlossning liksom. Tog lång tid och bla bla. Jag minns inte, det var så länge sedan. Hon fyllde faktiskt 8. Ja, 8 år sedan. Ja. Och då kommer jag ihåg att hon sa att hon hade sagt till barnmorskan så här: jag vill aldrig mer föda barn. Det här, jag ska aldrig göra om det här, för att det hade varit så jävla vidrigt.
Mm.
Och då hade den där barnmorskan så här: ja, jo, fast ja, 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 du säger det nu, men så här, vänta, du behöver ju inte bestämma dig nu.
Nej.
Ja. Men sen, ja, sen några år senare så födde hon ju ett barn till.
Ja, men för att man hade ju glömt bort.
Ja. Ja. Och annars hade hon väl aldrig, annars skulle man ju aldrig föda ett barn till.
Men hjärnan är ju fantastisk på det sättet att den kan ändå glömma bort. För att man kan ju komma ihåg att så här, det där var fan det vidrigaste jag varit med om.
Mm.
I fysisk smärtväg, jag har aldrig brutit några ben eller fått några andra fysiska skador som så, som har gjort ont på det sättet som det här gjorde. Och nej, alltså i munnen också. Och det är så mycket nerver och hur det liksom strålade. Och sen så det här med hungern, det var ju också helt jävla vidrigt. Att jag inte kunde äta någonting.
Mm.
Då blir man ju så här, man blir helt väck av det också. Nej, men så tänker jag typ så här på, apropå det här med starka smärtstillande, att tänk hur mycket piller vi ger våra patienter.
Ja.
Alltså vilken toleransnivå de måste utveckla. Jag tog liksom en Citodon och låg här hemma och typ såg stjärnor.
Ja, fast ger vi så himla mycket då? Man är väl ganska restriktiva ändå, i alla fall med så här opiater.
Alltså det är många som står på oxycodon och oxynorm.
Ja, jo, men det är väl också för att man kanske behöver. Alltså.
Ja, det är klart man behöver det, men samtidigt så är det ju så här, hur kan typ lilla tant Agda 80 bast klara av att få så där mycket morfin när jag inte ens klarar av att ta en Citodon?
Nej, men det, man blir ju till
tillvand.
Ja.
Ja, helt sjukt. Ja, men då så kom jag i alla fall på så här, shit Karin, vi måste ju prata om smärta. Vi har ju på vår avdelning så möter ju inte vi så mycket smärttillstånd som är liksom brutna ben och sådär. Utan våran största smärtkategori patienter är ju bröstsmärta.
Mm.
Men då i alla fall tänkte jag bara beskriva lite kort sådär med vad det finns för olika smärttyper.
Vi kanske ska börja med att säga definitionen av smärta.
Ja, jag. Det tycker jag att du kan börja med då.
Ja, ska jag säga det då?
Ja, det tycker jag.
Ja, varsågod. Jag har lärt mig det här, inte utan till, men det finns i alla fall en definition. Nu vet jag inte vilken som är mest väl använd och sådär. Men en definition är att smärta är en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse som är förenad med vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada. Och det är då någon
International Association for the Study of Pain.
Ja, exakt.
Som har gjort den definitionen.
Ja, och helt ärligt, jag fattar inte riktigt det där på slutet. Beskriven i termer eller beskriven i termer av sådan skada, alltså vävnadsskada.
Nej, det är lite skönt.
Om man har ont i huvudet, det är ju inte så att man beskriver det som att man tror att hjärnan har lossnat.
Nej, det är lite konstigt. Det var, ja, vi kanske kan skriva till dem och säga att de får utveckla sin definition.
Vi fattar inte
definitionen. Och smärta också, vad vi kan, innan vi går in på grunderna, är den vanligaste besöksorsaken i sjukvården. Mm. Mellan 20-40% av besöken hos läkare i primärvården är föranledda av smärttillstånd. Så det är en stor patientgrupp.
Ja.
Och de här patienterna är ju även representerade på akutmottagningar och specialistvård.
Mm.
Vi går vidare till kategorierna av smärta då.
Ja.
Och den första kategorin är ju nociceptiv smärta, som är då vävnadsskadesmärta. Och det är typ när man får en, jag inte vet jag.
Ja, men vanligt ont som alla känner till. När man ramlar och skrubbar.
Du bryter benet eller du får en inflammation.
Skär i fingret.
Typ min tand.
Ja.
Kroppen blir utsatt av något slags trauma och då reagerar vävnaden. Alltså smärtreceptorerna i vävnaden gör att det orsakar smärta. Du lägger din hand på en platta som var varm. Det var inte bra. Himla fiffigt av kroppen ändå att fatta att så här, oj då, det där var inte bra.
Ja.
Jag såg att du ville säga någonting. Säg då.
Nej, men jag skulle säga att det där, att jag såg för 100 år sedan på Oprah om ett barn som inte hade något smärta, som inte kunde känna smärta.
Ja, men det finns ju något sånt, någon sån, inte diagnos, syndrom.
Oklart vad den heter. Men svinjobbigt, för att den här, och jag kommer ihåg att det här barn, alltså jag kan komma ihåg fel, men jag tror att hon petade ut sina egna ögon.
Nej, inte helt.
Jo, man kan ju göra det.
Nej, det tror jag inte.
Ja, men i alla fall, men det var jättejobbigt för att hon kunde ju inte lära sig någonting. Och barn som leker och hoppar och just precis som du sa så här med spisen, att så här, hela din hand brinner ju upp. Bara för att du inte känner smärta betyder ju inte det att handen inte förstörs liksom.
Nej, men precis, men det är ju inbyggda receptorer hos oss som gör att okej, det där var varmt, jag flyttar på min hand.
Mm.
För det var inte bra.
Ja.
Det var dåligt.
Aj.
Aj som fan. Och nästa kategori är neuropatisk smärta. Och då pratar vi om typ, eller neurogen smärta. Då pratar vi om nervsmärta som beror på skador eller sjukdomar i nervsystemet. Och då kan man skilja mellan perifer nervsmärta och mellan central neuropatisk smärta. Och det här, perifer är typ herpes. Det är ju nervsmärtor.
Mm.
Och central är typ stroke, multipel skleros, alltså MS, ALS. Där, ja, smärtan uppkommer liksom genom att nervsystemet är skadat.
Mm.
Och till den här perifera räknas även typ diskbrock, alltså där saker trycker på nerver.
Mm, fast det sitter utanför hjärnan liksom.
Ja.
Och då är det perifert.
Ja, precis. Och det är ju en stor kategori av de patienterna som faktiskt räknas till, det kommer vi komma sen till, definitioner av akut smärta och kronisk smärta. Men de här patienterna med till exempel MS är ju sådana som räknas till de här kroniska smärttillstånden.
Mm.
Och sen så finns det en tredje grupp som kallas för psykogen smärta. Och då är det orsakat av psykiska orsaker, typ depression. Och ja, det finns liksom ingen fysisk förklaring. Psykoser. Och typ depressioner. Det är väl typ det som kan orsaka den här smärtan. Och sen så finns det en fjärde kategori som kallas för idiopatisk smärta, och det här är då smärta utan känd orsak. Mm. Och det är ju en jävligt jobbig grej.
Mm.
Och framförallt väldigt mycket lidande för de här patienterna som har ont, men där det inte finns någon fysisk bakomliggande orsak.
Mm. Man kan tycka att vården är dålig på att liksom identifiera den här typen av, eller inte patienter kanske, men...
Jag kan tänka mig att många av de här patienterna känner sig missförstådda, ja, och inte lyssnade på. Det är väl lite, ja, som vi har pratat om det här med, ja, men till exempel när man får en takotsubo, mm, en sån här, inte låtsas hjärtinfarkt, men att det är en hjärtinfarkt utan någon egentligen förträngning i något, mm, kranskärl, och till exempel funktionell stroke, mm, där det inte finns någon, mm, fysisk förklaring till varför man får något slags neurologisk bortfall.
Ja.
Det är lite av den här gruppen där jag tror att vi som, alltså vi som är personal blir väldigt dömande. Tyvärr. Alltså, ja, jag vet inte hur man riktigt ska tackla den patientgruppen. För att,
men jag tror att det också handlar om liksom mycket frustration hos vårdpersonal. Alltså man vill ju så gärna hjälpa liksom.
Mm.
Det är ju svårt då att hjälpa någon liksom med konventionella, liksom konventionell medicin, där man hela tiden ändå ska ha så här provsvar, man ska ha, mm, röntgenundersökningar, och det ska hela tiden finnas på något sätt så här objektiva bevis på,
mm,
att du har ont liksom. Och det är man ju ofta ganska många gånger bra på att lösa. Har du brutit ett ben så blir du smärtstillad på rätt sätt. Har du, mm, ont i bröstet på grund av, jag menar, angina eller hjärtinfarkt, så vet man vad man ska ge. Alltså allt sånt som det finns. De blir ju ganska bra hjälpta med smärta. Eller om man har gjort något kirurgiskt ingrepp eller vad som helst liksom. Men om det är, om man liksom inte hittar någon orsak. Nej, så blir det ju mycket svårare att hjälpa liksom.
Ja, men och jag tänker att så här, ibland, nu säger inte jag att jag själv är så, och jag tror säkert inte att du är, men det blir ju som att så här, ibland kan jag uppleva att typ, och vilket jag säkert tror att de här patienterna själva upplever, att de känner sig väldigt misstrodda, mm, och att så här, läkaren eller sköterskan inte lyssnar på dem, och de tror att de hittar på att de har ont, och vissa tror att de bara vill ha mer smärtlindring för att de är missbrukare av opioider. Mm. Och där finns en stor problematik. Alltså precis som du säger, det finns inget objektivt att, att behandla.
Nej.
Det finns inget, ja det är okej, det var ingen fotledsfraktur. Nej, okej. Nej. Du har ont av oförklarlig anledning, och det är ett stort område som vi inte har någon, ja, kunskap inom.
Och vi vill inte skriva ut något smärtstillande till dig för att du har ingen fraktur.
Nej,
typ.
Precis. Och där också tänker jag så här, vad jävligt, alltså så här, det är klart att patienten eller personen ska få hjälp med sin smärta, men var jävligt glad också att vi inte bor i typ USA där vem som helst får smärtlindring för ingenting, för att, mm, då har vi helt plötsligt orsakat dig, vad fan, en jävla massa lidande i form av ett opioidmissbruk istället. Mm. Liksom.
Ja.
Men det är också svårt. Jag vet att vi på Danderyd har ett smärtteam.
Mm.
Däremot så har jag inte, jag har sett dem kanske en gång inkopplade i ett patientfall. Jag vet inte exakt vart de kanske är mer på neuro.
Jo, men jag tycker ändå att ibland, men jag vet inte, de brukar väl inte, vet inte, jag tycker inte så mycket att jag har varit med om att de har åstadkommit något så här revolutionerande liksom.
Fan,
förlåt. Alltså ingen diss alltså, egentligen. Men,
nej, men för det,
jag tycker att det också är väldigt komplicerat många gånger. Och speciellt en sån patient som man behöver ett smärtteam på är ju liksom någon med komplicerad smärta som man inte har kunnat lyckas lösa med de här, så här vanliga standardschemana som brukar funka på så här, inte vet jag, 9 av 10.
Ja, men och dessutom så tänker jag så här att det är kanske inget som vi kan lösa på de 3-4 dagarnas vårdtid som, nej, de är på just vår avdelning, vilket, nej, gör att så här, vem, då måste det ju finnas en tydlig, det här pratade vi om, minns jag när Ruskan pratade i det avsnittet om beroende. Mm. Alltså vem följer upp de här patienterna? Om vi sätter in någon på en hjärtavdelning på ett morfinpreparat. Någon måste ju följa upp det här, och det är väl där lite saker och ting
faller. Men det är husläkaren.
Ja, jo, men det är husläkaren, men sen du vet, så jag kan bara tänka på min egen mormor. Hon har bytt husläkare 5 gånger på typ en kvart. Det är så lätt att saker och ting faller mellan stolarna, och sen helt plötsligt så har man någon som är missbrukare liksom, för att det inte har följts upp ordentligt.
Min farmor åt ju svin mycket så här oxycontin. Alltså hon var ju typ 100 år gammal och hade skolios och ont i ryggen och bla bla. Och då blir man ju tillvand efter ett tag. Och hon åt ju mycket. Alltså du vet sådana här doser som jag bara, men shit, äter du det här? Liksom. Jag hade ju kanske inte dött, men jag hade ju inte mått tipptopp. Eller så kanske jag hade mått tipptopp ett tag.
Ett tag, men sen hade du behövt ännu mer.
Nej, men och då kom jag ihåg när hon åkte in på Danderyd, då ja, så mådde hon lite illa och hade väl dålig aptit. Och då ville man, då ändrade man, då satte man ut allt hennes oxycontin och satte in henne på så här typ fentanylplåster, tror jag det var. Och jag kommer ihåg att hon var så jävla sur över det. Hon tyckte inte att det funkade alls. Nej, för att det var en helt annan grej. Och då kunde jag också tycka så här, hon har 93 barre eller
ja, men låt henne vara liksom.
Ja, låt henne ta såna oxycontin liksom.
Ja, det blir ju svårt också så här, när man helt plötsligt, och man känner sig att man har varit så här ganska adekvat smärtlindrad, och sen helt plötsligt ska någon bara rycka undan det för att de tycker att så här, ah, men den här tanten, hon är ju opioidmissbrukare.
Ja, och så här, det var ju av goda skäl. Jag förstår ju anledningen varför man gjorde det. Och så här, hon mådde illa och hade ingen aptit, men också det kanske kan ha med annat att göra när man är 92, att man är liksom klar med sitt liv och vill inte käka sjukhusmat liksom.
Nej, may she rest in peace. Lilla farmi.
Verkligen.
Sån gosis. Men också det här med att såhär, man säger att smärta är subjektiv. Då står det i den här definitionen: smärta är alltså en personlig upplevelse som inte kan påvisas eller uteslutas med objektiva metoder. Det är därför meningslöst att ifrågasätta en patients smärtupplevelse. Patienten upplever ett sådant ifrågasättande som kränkande. Smärta kan förekomma utan att det är möjligt att påvisa någon vävnadsskada. Men där tänker jag också så här, det är väl klart att man måste ifrågasätta. Man måste göra rutiner för liksom. Ja, för alltså det är klart inte att man inte ska misstro någon.
Nej, absolut inte. Men det är ju inte så himla sällan man har en patient och så ska man använda sig av den där VAS-skalan eller den där numeriska.
NRS, tänker du? Jag kommer inte att sova i stå för
nummer och skitsamma. Som man så här, men okej, du har ont så här, kan du säga på en skala från 0 till 10 hur ont har? Så bara, men det är 10. Och sen så 2 sekunder efter så går den upp och inte vet jag, fika lite med sina kompisar i dagrummet, och då kan man ju bli så här, har du verkligen 10 ont? Och då brukar jag alltid så här, jag brukar köra en egen så här att okej, 0 är inte ont alls och 10 är så här, du har så jävla ont att du hellre hoppar ut genom fönstret än att stå ut med det här. Det kanske inte är vetenskapligt.
Jo, men jag brukar också köra på det.
Och då är det sällan någon som har 10. Eller de går inte och fikar efter det, i alla fall om de säger att de har 10.
Nej, men det är också det, ja precis, för det finns ju så jävla mycket missförstånd i den där skalan. Den är ganska dålig på det sättet. Precis som du säger, så kan man ju, man kan se typ någon som verkligen har, om man har gjort praktik på, eller om man har varit på en ortopedavdelning någon gång, så har man ju sett folk som faktiskt har så 10 ont att de hellre skulle hugga av sig benet än att så här, stå ut med det där. Och så sitter, precis som du säger, så är det någon som bara, nej men det är 10. Och så går de 3 sekunder senare och typ duschar och äter kaka i dagrummet. Då börjar man ju tänka, det är inte att man, det är säkert att den patienten har ont, men så här, har du förstått vad 10 verkligen innebar? Vi pratar alltså om att du hellre hade hoppat ut genom det här fönstret nu. Det är nästan så att jag öppnar fönstret åt dig och ser om du hoppar. Fattar du?
Nej, men och det där blir väl så svårt så här, för att det är väl så, man ska väl inte ifrågasätta någon annans smärtupplevelse, och det är ju subjektivt. Man kan ju egentligen inte jämföra
Nej, men vissa smärta, har ju högre liksom smärttröskel än andra. Ja. Typ en gammal tant som bryter höftbenet har ju inte alls lika ont på grund av att så här, benen har blivit mjukare med åren än om du och jag hade. Alltså det hade ju varit pain på riktigt. Och det där säger de ju även på, alltså för man kan ju ibland träffa patienter, det minns jag när jag gjorde praktik där på ortopeden, att så här, gamla damer som hade brutit i lårbenet som inte ens hade märkt det själva, men där benet var utåtroterat och förkortat liksom.
Sant. Ja,
för att benen bryts ju ner liksom med åldern. Det är inte lika ont för dem att bryta. Uh-huh. Nu säger inte jag att det här gäller för alla.
Nej, jag tror men... jag bara har träffat stackars tanter som har skitont.
Nej, men kolla på typ en ung kille eller tjej som bryter typ fotleden. Mm. De har ju typ 10 000 gånger värre än en liten dam som har brutit. Jag säger inte att det alltid är så. Men benen bryts ju ner med åldern liksom. Det är de här som man fick lära sig någon gång i skolan. Osteoblaster och neuroblaster. Vad heter de nu då? Osteoklaster och osteoblaster.
Ja.
Jag kommer inte exakt ihåg. Någon duktig student kan säkert komma ihåg det där. Men, och sen så finns det ju också skillnad mellan akut och långvarig smärta. Jag tror att i akut smärta så är det ju liksom, ja men, ni vet, ett benbrott eller en brännskada. Och i långvarig smärta så tror jag att smärtan ska ha varit mer än 3 månader. Eller kronisk smärta också räknas ju in i det här. Där det är typ, ja men, Parkinson, MS, stroke. Patienter som faktiskt alltså har jätteont och jättemycket lidande och svårreglerad smärta. Och det är ju en jävla bajsmacka och ha sådär ont under så lång tid liksom. Det försämrar ju livskvaliteten på så många sätt.
Ja, för det är väl akut smärta är väl många gånger
övergående.
Ja, dels övergående och så är man nog ganska bra på att smärtlindra det. Alltså man är väl kanske ganska på någon mitt benbrott är man väl ganska så här frikostig med morfin eller
ja, men som vi har IB, med patienter liksom. Med hjärtinfarkt, då får man ju intravenöst morfin för att det är så jävla ont. Och det kanske man bara behöver 1 eller 2 doser av. Och sen åtgärdar man det som är problemet. Och då behöver man inte det längre. Men att under så lång tid ha så mycket smärta som de här kroniska, alltså som har kroniska smärtstillstånd.
Ja, jag är ju inte alls bra på smärta.
Nej, men det är också, det är så jävla svårt att vara bra på, för det är så komplext tillstånd och alla människor är ju olika, därför går det typ inte att lära sig så här, vad är det bästa. Och många gånger kan jag tänka att så här, man hamnar i lite så här, pest eller kolera situation. Att så här, det är klart att patienten inte ska ha ont, men opioid, alltså jag kan tycka, jag vet inte, jag tycker det är svårt det där. Ska man ge liksom morfin eller vad fan ska man göra liksom? Jag tycker så här, bara så länge inte folk behöver ha ont, men samtidigt så här, man vill ju inte orsaka någon ett beroende heller.
Nej, alltså vi borde bjuda hit någon från det där smärtteamet.
Ja, men faktiskt. Det är ingen dålig idé.
Nej, se vad jag bara...
Ja, bara briljerar här.
Ja.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det var en kollega till mig som berättade om någon, vad heter det, dokumentär som finns, jag tror det var på SVT. Jag minns inte vad han sa att den hette, men det kan ha hetat typ Huntington. Det handlade om något område i USA där en tredjedel av befolkningen var heroin- och opioidmissbrukare. Och i USA så har man ju en helt annan kultur till det här med, eller kultur, men där går ju läkemedelsbolagen, vill ju gå med vinst liksom. Så att de gör ju typ, men vad du berättade för mig någon gång, att så här, det var på TV var det ju så här reklam för oxycontin.
Ja, eller oxycontin och oxynorm och så här, att man, och sen har man väl inte samma, man har väl inte samma kontroll på, man kan väl gå till massa olika läkare och få flera olika recept. Här har man ju åtminstone samma apotek. Apoteken har väl åtminstone samma,
ja, de
system,
har någon, jag läste slags det faktiskt
samkörning
idag.
I alla fall.
Och de har även anmälningsplikt numera ifall de misstänker att någon får över, vad heter det, förskrivet för mycket.
Ja, och det, alltså i USA, att man har jättestora problem med just opiatmissbruk. Och liksom opiatmissbruk, kanske vi tänker så här, då tänker jag på en så här heroinist som står på plattan och är helt hårsad liksom. Men här är det liksom, alltså folk, alltså det är ju läkemedel och de får det ju på recept, vilket innebär att för det första är det ju inte olagligt liksom.
Nej.
Men det skapar ju såklart jättestora problem. Men att nu kommer jag, alltså jag kommer inte ihåg vilken stor siffra det är, men att det är ett jättestort problem och som har att göra med läkemedelsföretagen, för att de har liksom gjort reklam för sina...
Ja, det är ju helt
men
sjukt.
Men vi måste också tänka så att vi säger rätt. Opiater och opioider. Fan, jag lär mig aldrig vilket som är vilket.
Ja, men opioider är ju oxykodon.
Och opiater är det som är rent. Då är det typ heroin. Eller? Alltså alla sådana där derivat eller vad man säger.
Ja, men vi kommer till det. Om jag får läsa den här artikeln då, okay, så kan vi reda ut det här. Okej, okay, då har jag läser jag från en artikel nu på SVT. Där man pratar om det här med miss, eller med opioid eller opiummissbruk i USA. Fan, nu blev det rörigt här i huvudet. Ja, men och då skriver de så här. Människan har ett både långt och komplicerat förhållande till opiumvalmon. Och det är ju alltså, det är
som är grunden.
Ja, valmon, det är ju en blomma liksom.
Ja.
Växtsaften kan ge smärtlindring och är grunden till både morfin och det smärtstillande läkemedel med substansen oxycondon som nu ökar kraftigt i Sverige. Preparatet ger stark smärtlindring och kan också innebära stora risker för beroende och överdoser, vilket miljontals amerikaner de senaste åren fått erfara. Heroin allt vanligare är underrubriken då. Decennier av okontrollerad utskrivning av morfinliknande smärtstillande mediciner, opioider, har skapat en tidvattenvåg av beroende och dödsfall i flera amerikanska delstater. Över 2 miljoner amerikaner beräknas vara drabbade och hundratusentals har dött i överdoser. När pillren blivit...
Sen när då?
Men, ja, inte vet jag. Det framgår inte. Okay. När pillren har blivit för dyra eller för svåra att få tag på har många gått över till heroin och den uppåt 50 gånger starkare opioiden fentanyl, vilket lett till ännu fler dödsfall.
Och det har ju också varit liksom på tapeten nu, bara för några dagar sedan. Det är jättemycket, bara man alltså det är ju bara på Svenska Dagbladet och Aftonbladet bara för några dagar sedan liksom, om just fentanyl.
Men för, och jag har fått för mig att vi har pratat om det här förut, för att vi pratade om fentanyl som är då en syntetisk opioid. Och den ger man, när jag till exempel gjorde min konisering, då fick jag fentanyl.
Vad heter det? Konisering?
Ja, du vet
det
den här.
Det låter som att det är något trevligt.
Nej, den här livmoder, du vet, ja, cellförändring, tjossan där. Jag minns då att jag blev helt, alltså... Det var som att jag svävade på moln. Nu var det ju bara några sekunder innan de sövde mig. Så att så här, det var inte jättetre. Alltså det var inte ens en trevlig känsla. Det var obehagligt. Men jag kan tänka mig om man har de här... Nu ska jag inte säga dragen. Men om man är beroende av någonting.
då är det väl lättare liksom att tycka att det är trevligt att bli så där väck i skallen. För jag tycker ju mest att det är obehagligt att tappa den kontrollen.
Ja, men det beror väl lite på vad man har för issues också.
Ja. Men, och så här, då tar de även upp i den här artikeln att, så här, att den här varningssignalen bör tas på allvar. Så att samma typ av läkemedel som har skapat enorma problem i USA nu ökar kraftigt i Sverige betyder förstås inte att vi är på väg mot en liknande katastrof. Men det är viktigt att betona att svenska läkares förskrivning skiljer sig från sina amerikanska kollegor. Men ökningen är dock en varningssignal att ta på största allvar.
Mm.
Det är också helt sjukt att så här, det blir sånt så här, det är som att vi inte hinner med liksom. Det finns ingen som kan, folk bara, ah, men du har ont, för det är jättemånga som har ont och vad ska vi göra, för vi har inte riktigt tid att ta hand om det, så du får de här smärtstillande läkemedlen, men egentligen har ingen tid att följa upp dig, så att du kan ringa och förnya ditt recept. Alltså det blir skitkonstigt också. Då man egentligen kanske skulle kunna behandla många av de här smärttillstånden med typ, ja men inte vet jag, TENS, sån här elektriska impulser, eller satsa mer på typ yoga eller fysisk aktivitet. Nu säger inte jag att det är lösningen på alla problem, men det borde ju kunna gå att göra någonting bättre. Och framför allt också så tänker jag på den här kategorin av patienter som det faktiskt är jävligt synd om, som är överkänsliga mot morfinpreparat. För att det finns ingenting att ge de här stackars patienterna.
Nej, inte alltid. Men ibland kan de ju få typ oxykodon istället för morfin.
Ja, men, och det är inte alla som tål oxykodon.
Nej.
Då kan man kanske prova med typ Ketogan, kan vissa tåla istället för. Men det är, jag tycker skitsynd om de patienterna. Eller patienter som jag minns från min placering där på ortopeden, att gamla personer som har varit missbrukare men kommit ur missbruket, de går inte heller att ge någon smärtlindring, för där vill man inte ge någonting som kan orsaka ett beroende igen.
Nej, jag hade, när jag jobbade som undersköterska på kirurgavdelning medan jag pluggade, då hade vi en ganska ung en ung person som kom in och som då hade varit med i något slags trauma. Det var någon olycka av något slag. Och hade väl då, alltså han hade i alla fall sagt att han hade rökt cannabis. Kanske inte precis i anslutning till det här själva traumat, eller, men det var i alla fall känt i journalen. Och då vägrade läkarna, då skrev de inte ut någon morfin till honom. Alltså då fick inte han morfin IV för att han hade rökt cannabis.
Och det är helt sjukt. Det känns ju som så här, alltså var femte person.
Ja, men
har rökt cannabis.
Lite så. Och så här, det är väl skillnad på. Sen finns det väl säkert forskning på att så här, är man beroende av en substans, så är det väl större risk att man blir beroende av något annat.
Ja, men precis.
Ja, kan jag tänka mig. Det är ju inte helt orimligt. Men,
ja, men jag tänker åtminstone så här, i det akuta skedet, ja, borde man ju ändå kunna
få. Ja, han hade ju svinont, men han fick inte IV. Men jag tror, nu minns jag inte riktigt hur det var, men han kanske fick ett tablett. För så är det ju många gånger att man får ge tablett och inte IV, för att man inte får samma
kick liksom av det. Jag tycker vi kan prata mer om det här. Det känns,
ja.
Det känns som att men faktiskt, ska vi kolla upp det där med någon från smärtteamet?
Du vill faktiskt ha någon som vi frågar. För nu har vi liksom slängt oss lite med så här termer som vi inte kanske exakt vet.
Och apropå termer.
Ja!
Jag tänker så här, jag har inte ens diskuterat det här med dig. Jag bara bestämmer själv att vi ska slopa veckans första hjälpen. Och istället ha en veckans ord, fast det blir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ord som är värdefulla att kunna inom smärtkunskap.
Åh, herregud.
Ja. Och det är alltså olika smärtbegrepp.
Ja.
Är ni med?
Kör bara.
Ja. Då har vi hypestesi. Det betyder nedsatt känsel. Mm-hmm. Hypestesi. Det här kan också vara viktigt om man läser sin egen journal, att man ser då.
Ja.
Hypestesi, nedsatt känsel. Analgesi, bortfall av smärtkänsel.
Parestesi, stickning, myrkrypning, spontan uppträdande eller framkallad av hudretning. Dysestesi, obehaglig men inte nödvändigtvis smärtsam parastesi. Ja, förstår ni vad vi har att göra med om dagarna?
Sitter ni och antecknar nu medan så ni kommer ihåg det här?
Ja, men det är bra. Allodyni, smärta framkallad av normalt icke-smärtsam retning som berör tryck och kyla.
Men alltså helt ärligt, jag fattar ingenting.
Varför inte?
Säg igen.
Smärta framkallad av normalt icke-smärtsam retning som beröring, tryck och kyla.
Okej.
Okay, ja. Ja, fattar du?
Mm. Men jag måste koncentrera mig.
Ja, du måste ju koncentrera dig.
Ja.
Ja. Allodyni alltså var det.
Mm.
Hyperalgesi. Kraftigare smärtsvar än normalt på smärtsam stimulering. Då är man, då skulle man väl kunna säga att man är typ extra känslig eller låg smärttröskel.
Du petar på mig så här
och du bara,
och bara
ja, precis.
Ja.
Neuralgi. Smärta orsakad av skada eller dysfunktion i perifer nerv.
Den fattade jag. Den hade jag kunnat lista ut.
Och den här är bra. Rhizopati, som betyder nervrotssmärta. Ja, du kunde den.
Nej, men jag lärde mig det idag.
Är det sant?
Ja, sant.
Ja. Och det kan ju typ vara ett diskbrock.
Mm.
Cervicalgi.
Ja.
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 Då har ni lärt er as många smärtbegrepp här. Ni kan spola tillbaka några sekunder här nu om ni vill upprepa dem igen. Mm.
Och glöm inte papper och penna liksom, när ni spolar tillbaka.
Och det blev veckans första hjälpen, för det kan faktiskt vara bra att veta.
Mm.
Ja, veckans ord blev veckans första hjälpen den här veckan.
Mm.
Bra.
Sköj.
Sa du ska vi?
Sköj.
Sköj. Sköj, sköj, skepp och höj. Glöm inte att gå in och kolla på Sköterskepoddens Instagram för tävlingsreglerna också till veckans tävling i samarbete med Medistore.
Man måste följa reglerna.
Ja, och glöm inte det där Karin sa om pennan.
Mm.
Ja. Kommer inte vinna om det blir penna.
Nej.
Ja, tack för den här veckan.
Tack, tack.
Puss. På videosen så hörs vi nästa vecka.
Puss och kram.
Puss och kram, vi ses på stan.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.